Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och varmt välkomna till Charlie och Mattias podd som heter Ekonomi på riktigt.
Ja, lite varmt välkomna, väl trevligt. Det börjar bli lite mindre varmt nu.
Ja, det är jädra vad det drar till alltså. Jag tycker också första gången varje år som det blir under 5 plus, då blir det så satans kallt. Sen är man väl inne i det när man är van med minusgrader, men det är de första. Det kommer ihåg när man var mindre, det var då man började med långkalsonger. Och nu är man ju som valfred, man kan sätta sig. Eller så här, det är sällan man sitter i en situation där man behöver sitta kallt och vänta.
Nej, just det, då var det ju långkalsonger för man kanske hade så här, vi måste ut i 2 timmar på gymnastiken.
Ja, exakt så.
Nu, ja, precis. Ja. Jag är själv alltid fångad av det där att jag får hösttrötthet. Jag gillar inte det.
Nej, alltså, jag
älskar hösten och så blir jag trött, så tänker jag så här, fan, här borde jag kunna... Snabbt, jag tycker inte så klädsamt. Passar det mig dåligt att ha hösttrötthet? Men jag har det.
Ja, men det får man ha. Men du, jag blir nästan piggare ändå. För att jag tycker det är så förbaskat mysigt med mörkret. Och tända ljus och grejer. Jag vet att vi har snackat om det förut, men det gillar jag.
Det har appat det en nivå till, för att nu fick jag i present så jag har såna här långa braständstickor. Jag har kört ganska länge nu med såna här elektrisk tändare som kastar en liten ljusbåge som jag tänder med, för att det är mer miljövänligt. Men nu har jag såna, och det finns en speciell känsla den där, liksom när man tänder en tändsticka. Liksom,
ja. Den där. Det var så roligt, jag måste också berätta en grej bara snabbt här. Att jag hade en rolig grej igår. Jag satt i ett möte, ett videomöte med 3 människor som jag aldrig har träffat förut eller ens sett.
Ja.
Och sen började vi det här videomötet, och sen skulle vi gå lite så här runt att jag är den här och jag gör det här. Och då var det en skön snubbe som är fantastisk säljarkille som jobbar på, han heter Patrik och jobbar på Ludwig & Company, som sa till mig, det är alltså en revisionsbyrå, en redovisnings, som när vi sa så här, så bara sa han, men jag vet redan, jag lyssnar på dig varje vecka. Och då blir man så jävla glad när
det händer ju ibland, och då är det så skönt, och känns det som att, men då är det som, jaha, men
det
är kusiner du och
jag,
det är så lätt att prata vidare sen då.
Det är så himla skönt, och framförallt så, så blir man ju så jävla glad för de som lyssnar på en podd. Så att, det var verkligen roligt, Patrik, jag hoppas att du fortsätter även efter
Patrik.
Vårt möte.
Jag tror du skulle berätta, jag hade en historia där jag tänder ljus för att se jävla mysigt även när jag sitter och jobbar och har videomöten och grejer. Och sen så sitter jag i ett videomöte med någon, och sen så bara, det blir så konstigt, det blir liksom en ring på skärmen. Alltså det visar sig att det har ett värmeljus bakom. Så att nu har jag eldat upp skärmen från baksidan. Smält bort all plast. Så att det var inte så jävla stiligt.
Så
att håll värmeljusen på rätt ställe så det inte börjar brinna.
Nu är det dags för dagens gäst. Så, varmt välkommen allas våran fantastiska professor Mikael Dahlén.
Äntligen.
Så härligt att ha dig här.
Härligt att vara här.
Ja, men man blir alltid lika glad att du kommer hit, men det är lite tvehågset idag, för vi har ju i vår planering har vi gjort bort oss lite, kan man säga. För nu sitter ju vi här idag, och det är bara några dagar kvar när vi spelar in tills man går ut och berättar vem som får årets Nobelpris i ekonomi.
Men vi brukar ju vara Nobelnära, men på andra sidan Nobelpriset. Jag brukar ju komma hit samma dag som det har tillkännagetts.
Ja, så här gjorde vi bort oss helt enkelt, och det är bara vi. Det tar vi på oss, och vi har ju massa andra spännande saker att prata om. Men bara kolla nu, så här, när det är 5 dagar kvar, som det är nu när du spelar in, då vet du vem som får priset.
Nej, jag sitter ju inte i kommittén. Nej. Jag får ju nominera, så jag vet ju just vem jag tycker, ja, har tyckt redan, ja, borde få priset.
Alltså, okej, okay, så jag kan fråga vem du tror, och du kan genuint svara vem du tror, för du vet faktiskt inte, eller?
Ja, precis. Jag kan vara alldeles ärlig med min gissning.
Ja, då vill vi veta gissning. Det då. Vem kommer att... Det kommer vara ute redan.
Ungefär så elakt det kan bli.
Men du kan få säga tre namn då.
Ärligt vänliga.
Om det hjälper.
Ja, men, du brukar nästan alltid ha rätt också när du gissar. Så att,
ja. När alla som lyssnar nu har facit och kan njuta av hur fel han gissar. Var han ekonomiprofessor? Ja, men...
Nu bara för att hjälpa dig då. Det är ju bedömningssport. Det är några människor som ska tycka något. Så det är inte som att du gör en bedömning av liksom vad temperaturen kommer vara i februari. Utan det här är ju din gissning av vad en liten grupp människor kommer att tycka. Det är ju helt okej att ha fel om det. För det kan du ju faktiskt inte styra.
Det är inte ett pris som har någon direkt aktualitet i så mått att det ska lyfta fram någonting som alldeles nyss på sistone gjort väsentligt bidrag, om inte nyss på sistone är sådär en 3 decennier tillbaka.
Just det.
Det som var med medicin kan jag bara lägga till, det var ju ändå hyfsat aktuellt.
Ja,
som
det var ju.
Vaccinet var klockren.
Ja, det var väl klockren, liksom just de som hade varit med, för er som inte vet det då, så de som varit med och gjort att man kunde lösa ett virus, eller ett vaccin mot coronaviruset.
Skithäftigt. Ja, men då blir väl det en tacksam liten övergång då till att jag gärna skulle se att priset i år uppmärksammar området hälsoekonomi. Som ju är också något som ju blev väldigt väsentligt under pandemin alldeles nyss. Och klimatekonomi fick ju pris för inte så länge sen. Nu skäms jag att jag fumlar lite mer. Jag tror det var 2018, så det är ganska nyligen. William Nordhaus, som ju belönades för sina funderingar och beräkningar kring hur man kan väga klimatkostnader mot välfärds- och omställningskostnader. Det där som ju gett bland annat diskussionerna kring temperaturmål, att hitta de här springande punkterna där det liksom går att förena alla olika kostnader och intäkter, om man kan säga så, om klimat och välfärd. Och då tänker att det är dags för hälsoekonomi där vi ekonomer, för den delen alla i samhället, kan mötas kring hur vi kan räkna ut vad som gör störst nytta i insatser för att hantera pandemier, eller för den delen välmående ohälsa, både fysisk och psykisk, i ett större sammanhang. Så, för det har ju varit enorma mörkertal på alla sätt. Så den tycker jag skulle vara aktuell, samtidigt som det faktiskt har funderats en del kring det där i ungefär 3 decennier, vilket liksom brukar vara mognadstiden.
Om vi hittar på ett eget Nobelpris, ekonomi på riktigt, Nobelpriset ekonomi, vilket namn blir det på den då? Vad heter den personen som får det där priset, oavsett vad de där andra hittar på?
Då kan det bli en Paul Slovic från University of Oregon, som sett närmare på hur vi faktiskt värderar vår egen hälsa, varandras hälsa, hur mycket vi tycker det är värt att må lite bättre, eller hur mycket vi upplever att det kostar att må lite sämre som människor, som medmänniskor och allt vad det är. Och så kan man aggregera det på olika sätt.
Det där är ju skitintressant. Jag har till exempel huvudvärk idag och det är väldigt negativt. Hade jag kunnat köpa bort min huvudvärk hade jag gjort det. Men hade du frågat mig när jag inte har huvudvärk, vad det är värt som jag inte har? Alltså så här, det här är man ju verkligen närvarande till kostnaden när man är sjuk, men intäkten av att vara frisk. Ja. Liksom, skulle du kunna tänka dig att bli lite friskare till? Nej, skit, det behöver jag inte lägga pengar på. Det är ju det klassiska, man har inte råd eller tid att gå och träna. Nej, men sjuk då? Har du råd och tid med det?
Ja, precis. Och göra en valuta kring det.
Verkar ju vara väldigt ologiskt i vårt köpbeteende när vi köper hälsa. Eller?
Verkligen, för att det är så abstrakt ända fram till det verkligen händer och måste åtgärdas på något jättekonkret sätt, som ju då alltid blir betydligt dyrare än när det behövt vara.
Just det. Ja. Jag hörde någon häromdagen som sa om att Coca-Cola finns är ju tecknet på att mänskligheten kommer gå under. För det är som att vi har en dryck som heter Coca-Cola. Den är skitgod, men det är så mycket socker så du får cancer och dör. Så vi har skapat den som heter Coca-Cola Light. Den är nästan exakt likadan, fast du får inte cancer, du dör inte.
nej, jag fortsätter med Coca-Cola. Att han var så här, väldigt deppig kring att så här, om det är den typen av beslut vi gör, när vi kan ta bort liksom hela nedsidorna för en marginell liksom intäktsminskning i smak och ändå håller vi kvar, då är det nog svårt att få igenom klimatpolitiken också. Liksom.
Mm. Värt att betänka att på hälsoekonomi att Coca-Cola ju var rena medicinen bokstavligt. Torgförde som sån när den kom slutet av 1800-talet. Den skulle ju bota alla möjliga krämpor.
Just det.
Och man mådde så mycket bättre, och det var ju inte placebo, utan man mådde ju verkligen bättre eftersom det ju fanns aktiva substanser som hjälpte till där med kokablad och allt vad det är. Och det går inte att komma ifrån att då blir man genast lite gladare.
Ja, piggade till, ja. Det är klart.
Mm. Nej, men jag ska ju också på tal om det här med hälsoekonomi. Jag tycker det är jättebra att man vidtar åtgärder från systemet. Nu kanske jag glider från ämnet lite, men det skiter jag
i. Det är därför vi är här.
Ja, det får vi väl kosta på oss. Så har jag ju reagerat väldigt mycket på de här 4 enheterna alkohol som socialmyndigheterna har gått ut med. Mm. Att man då förbrukar mer än 4 enheter i månaden. Just så det. Har man rätt att då, eller så ska man vara berättigad vård.
Och, här måste jag säga, här måste vara rekord. Det här är en brinnande poddfråga där vi verkligen är sist på tåget. Det finns inte en podd i Sverige som inte har upprörts över precis just det här. Det är väldigt intressant att det här berör ju verkligen något enormt, att någon skulle stämpla mig som har problem för att du och jag tar en Fernet och 3 stora stark inom loppet av en vecka. Liksom.
Ja, och jag kan säga, jag var på en middag igår och det var ingen som hade hört talas om det. Så att jag vet inte att det är så jävla.
Det är bara jag som omger mig med människor som har
lyssnat. Bra, nu är det public service.
Ja, men oavsett då, menar jag, så här jag skulle komma till var att det är väl bra att man sätter restriktioner. Men då har jag 2 synpunkter på den. Det ena är att varför sätter man inte en begränsning på att man får stanna på McDonald's eller köpa in pommes fritesen mer än 4 gånger i månaden då? Då borde man ju vara lika behjälplig. Eller finns det så oerhört mycket annat? Och då kan jag tycka liksom så. Det är bara en sak. För det är lite. Jo, jag tycker. Ja, men lugn nu.
Whataboutism liksom. Det,
jo, men, nu var det finns det här så mycket skit som vi borde sätta begränsningar för, som på tal om hälsa. Men sen den andra, så är jag ju rädd för att mitt inspel i det där är ju jättebra att man någonstans signalerar drick mindre. För det är alldeles för många som dricker alldeles för mycket. Så det är vi ju överens om. Men när man sätter sådana extrema grejer från myndigheternas sida, så tänker jag att när det sen är pandemi eller något annat, om man ber folk så här, gå inte ut nu, sätt på i munskydd eller tvätta händerna. Då blir ju inte den,
man urholkar.
Jag skulle ju inte dricka mer än 4 öl i månaden, och nu dricker jag 10 och här mår jag ganska bra ändå. Alltså det vill säga att jag tycker att man omyndigförklarar folk som också går igång på det, och så skiter man i viktiga saker.
Det blir lite Peter och vargen effekten. Vad tänker du?
Vad tänker professorn kring detta, även om det inte är ditt core-ämne? Så vi pratar ändå om hälsa och ekonomi och sådär.
Ja, nej, men det är en jättebra poäng att det blir en kontrasteffekt istället. Där man tycker att nej, men i ljuset av det här så känns det ju inte alls så farligt. Och sen när det ska hjälpa en att vara mer försiktig, så känner man istället att man har betydligt mera svängrum än så och kan bli mer oförsiktig. Det är en väldigt bra poäng, verkligen.
Men inte håller det här argumentet och säga det finns ju så mycket, alltså McDonald's borde också, det är ju som att när man blir stannad av trafikpolisen, att man ska hålla det talet om att de spränger i förorten och jag får tydligen inte köra för fort, är det verkligen rätt prioriterat? Och, här, fast nu är det ju det här vi pratar om. Nu pratar vi om att köra för fort och nu pratade vi om att dricka sprit. Det är klart det finns andra hälsosaker också, rökning är dåligt och för mycket transfetter är dåligt, absolut. Men det gör ju inte att Socialstyrelsen eller andra myndigheter inte ska engagera sig i spritfrågan, bara för att det finns andra frågor.
Nej, också. Jag håller med. Men jag menar bara att det blir den gemena, alltså det hör ihop med den andra, alltså det här, att man inte tar saker på allvar när man drar det så långt.
Nej, det tycker jag är värre, att det känns liksom världsförvänt att påstå att liksom.
Och då finns det så mycket som jag menar i samhället som är runt oss hela tiden, allt från energidrycker som man har pratat om, som också är vansinnigt, som kidsen går och dricker och liksom vänjer sig vid, och så vidare och så vidare.
Nej, men det är en jättebra poäng att vissa saker har vi bestämt behöver begränsas och är rimliga att begränsa utan större ifrågasättande, medan andra saker ska vara fria val och bli för mycket pekpinnar. Och vi tänker inte på varför blev det så. Om vi liksom ser internationellt, så kan vi ju se att i olika länder har man ju bestämt sig för olika saker som ska begränsas och är farliga, medan andra saker ska vara fria val. Så även om det inte går att jämföra, bara just hur de valen skedde, som vi bara tar för givet, tycker jag är spännande att fundera kring.
Ja, men det tycker jag också. På tal om val så kunde man ju, om man går på Handels, så kunde man ju då ta ett val. Du berättade om det i förra
på. Snyggt, vilket proffs.
Vilken övergång, va?
Ja.
Så berättade du att du hade fått igenom en helt egen kurs, heter det så? Säger man kurs?
Ja. Det heter det.
Helt egen kurs, och du berättade då att det var jättemånga som hade sökt.
Ja, det var den mest sökta kursen i handelshistorien, va? Ni har aldrig haft mer.
Ja, det var jättekul, och då var den inte färdig än, vill jag minnas.
Och hade väldigt höga betyg innan någon hade ens gått den. Ja, var alla väldigt nöjda
precis,
med
det. Precis, så det var ju lite nervöst, och sen kändes som det kunde liksom bara gå i en riktning. Ja. Vi kan inte gå upp från topp, utan kan bara gå
så,
ner.
Så för den som missade avsnittet, vad handlade den om? Vad hette kursen?
Allt heter på engelska på Handelsskolan. Så den
utom
heter...
Handelshögskolan?
Ja, precis. Happiness and well-being, making a better life. Det låter något, va?
Ja, på Handels är det ju verkligen...
Det är väl lite otippat. Alltså, vart du själv förvånad att den blev en sån dundersuccé innan den ens hade haft premiär, om man får prata i filmtermer, med tanke på att det är inte det första ämnet man associerar kanske med Handelshögskolan?
Nej, det är det inte. Liksom. Och därför blev jag inte förvånad över att den blev populär. Just för att det var första gången vi fick tillfälle att göra någonting kring det här.
Mm.
Och som vi alla varit varse de senaste åren, så är det ju fler och fler som funderar över sitt eget mående och meningen med det stora hela.
Mm.
Så jag hade nog räknat med att den skulle bli populär, men ja, jag blev förvånad att den blev så enormt populär som den blev. Och sen väldigt glad att den också gick så bra när den faktiskt...
Ja, det är det här vi vill höra, för då var du precis i startgropen.
Ja, det hade inte börjat
än. Nej, det hade inte börjat än. Så hur blev det då? Liksom? Är du stolt som en tupp?
Ja, det är jag. Stolt över oss allihop, flera hundra som gjorde den där kursen tillsammans. Så det var mycket det som var poängen, att vi gjorde verkligen kursen tillsammans. Som namnet skvallrar om, Making a Better Life, det var det vi reflekterade kring och tränade kring, att göra livet bättre för oss själva och varandra tillsammans. Så det var häftigt att se att de här unga men vuxna människorna, 23, 24, 25, 26, sådär, var så öppna och personliga. Det kanske inte är det första en tänker på när en tänker Handelshögskolan, att man är på riktigt och sig själv och mänsklig där, och kanske inte ens att alltid studenterna tänkt på vad det heller. Så det visste jag inte innan, men det blev väldigt personligt på riktigt, och vi jobbade verkligen med livet. Alla var det. De förde dagböcker, gjorde interventioner i sina egna andras liv, och vi följde upp det där. Och det var superhäftigt. Det var jättehäftigt när det pågick, och sista sessionen vi hade tillsammans, för det häftiga var att under kursens gång så började höra av sig folk till mig. Min dotter går någon kurs för dig nu, har jag förstått. Min pojkvän går det här, min, och så vidare, för det började påverka deras liv också. De blev nyfikna, och då tog vi tillfället i akt. Så sista sessionen så fick alla bjuda in någon ur sitt liv, sin mamma, sin bror, sin partner.
Nu var det stora hörsalen här, hör jag.
Ja, det var det. Det var fantastiskt häftigt. Och de kom dit, och så pratade vi rädslor.
Mm.
Saker vi tycker är läskiga och kanske inte har delat med oss av. Och så satt vi och delade med oss till våra mammor, våra bröder och allt sånt. Ja, det var skitläskigt och så jäkla häftigt.
Mm.
Helt fantastiskt faktiskt.
Wow.
Härligt. När kommer den gå igen? Det här kommer bli...
Ja. Den kommer gå igen alldeles snart.
Mm.
Kanske medan vi lyssnar på det här, till och med i oktober nu. Så igen. Och det riktigt häftiga är att det här blev en sorts proof of concept, som det heter på engelska, som vi gillar på Handelsskolan, som heter på svenska. Att det finns något här. Så sen vi sågs senast så har jag alldeles formellt nu blivit världens första professor i lycka, välmående och välfärd.
Ja. Grattis.
Så vi skulle göra en jättesatsning
så
på det.
Vi har en lyckoprofessor med oss idag. Mm. Märkte du att det var någon skillnad när han kom in? Att nu är han inte bara ekonomiprofessor, nu är han lyckoprofessor också.
Kanske lite ännu gladare, fast det är alltid på gott humör, känner jag.
Lyckoprofessor, får du upp den här bilden, den anden i alla ting på något sätt?
Just det, det låter bra. Den är en bra målbild. Så det är jag, och med det också ett helt Center for Wellbeing, Welfare and Happiness som har en startsträcka, tänker jag på det som, på 10 år. Så vi är liksom redan planen klar för 10 år framåt nu.
Det är fantastiskt roligt. Ja.
Skitkul.
Men har du inspiration då av han som skulle få pris av ekonomi på riktigt då? Som är han Paul i Oregon.
Har han påverkat dig på den här resan?
Ja, det häftiga är Han som är då, kan vi säga, hälsoekonomi, folkhälsa, individuell hälsa. En annan person som jag tänker lite belyser det du sa, Charlie, om det här med att vi tänker att vi ska träna bättre sen och så blir det inte av, och när jag inte har ont i huvudet så värderar jag inte insatsen mot ont i huvudet. Ett annat Nobelpris som det skulle ha kunnat bli, säger jag nu på förhand, i efterhand, George Lowenstein, som jobbat med hur dåliga vi är på att förutsäga hur vi kommer må sen, och hur vi tänker att hur jag mår nu är så jag alltid kommer att må. Mm. Det kan förklara varför det är så svårt att ta sig ut ur dåligt mående och varför vi kan göra väldigt drastiska saker på så kort tid, i värsta fall hela vägen till självskador och självmord och sånt, för att vi tänker det här tar jag mig aldrig ur. På samma sätt som att det kan vara svårt att riktigt vara empatisk både med sig själv och andra när man själv mår bra och inte förstår att det går upp och ner och varierar. Det tycker jag också är någonting som förtjänar ett Nobelpris. Och grejen med det här centret är att vi jobbar nätverksmässigt, så det är inte bara jag och folk jag har på handskolan, utan vi jobbar också med andra institutioner inom medicin, till exempel KI här i Sverige med deras perspektiv. Vi jobbar med Harvard Business School men också Harvard Medical School. Och flera sådana olika områden inom folkhälsa, inom välfärd, inom alla möjliga olika perspektiv på det här.
Jättespännande. Fan vad kul. Det här måste, får vi följa upp igen. Men du, apropå kursen, jag vet ju det utifrån mitt lilla hörn när jag utbildar, att man lär sig nästan lika mycket som handledare som de som sitter i rummet.
Ja.
Så vad var dina största insikter? Vad lärde du dig av kursen? Liksom som du har tagit med dig, så här, det här hade jag inte tänkt på, eller det här var helt annorlunda än vad jag hade förväntat mig. Eller? Finns det några, din egen insiktslista?
Ja, men framför allt att det går att göra förändringar i beteenden och tankesätt så mycket fortare än vi ofta tänker. Vi tänker att det här är en långsiktig satsning, och det gäller ju också i högsta grad inom hälsosatsningar och psykisk hälsa och allt sånt där, och det är jättebra självklart. Men jag tänker med mycket kan det ju ibland bli att man tar så långt perspektiv att man aldrig riktigt
börjar, för att det är en lång grej liksom.
Precis, och här händer det så mycket i de här människornas liv, beteenden som vi testade och så vidare. Det var jättehäftigt, men det gjorde också när jag liksom planerar kursen nu att jag kan planera för ännu tätare skiften och högre tempo i det vi gör för att komma ännu längre när vi har ångan uppe så. Det är faktiskt
hur många poäng är en sån här utbildning då? Är det så man liksom fortfarande definierar kurser?
Ja, det är det väl, va? Och så byter du där namn på vad det heter, för det ska ju liksom vara generellt och universellt i hela europeiska universitetssystemet, men det är motsvarande en halv termin i poäng är det väl.
Just det.
Och tentan, det är någon typ av skrattfest, ser vem som kan
tentan gjorde jag och kommer göra igen som en hemtenta som de får jättegott om tid på sig att göra. Det är inte en övning i att vara tidseffektiv. Det är inte en övning att skriva långt. Man ska tänka mycket och skriva väldigt kort. Och man ska applicera det till fullo på sitt liv och sin kontext. Vilket är toppen nu i AI-tider och så vidare. För det har jag ännu inte ChatGPT och allt sånt där knäckt. Vem du är just nu och hur din närmiljö ser ut just nu. Men så gjordes den, där de verkligen fick reflektera över och se hur funkar det här. Hur skulle jag kunna knäcka den här nöten kring mig just nu med de verktyg vi har jobbat med.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som
Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du. Jag säger /.
Ja, /, ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Tänker du någonsin så här att ansvaret väger tungt, för att i det där rummet sitter ju en ändå beräkningsbar procent av Sveriges näringslivstoppar om 15-20 år som kommer ha en stor konkret påverkan på arbetssituationer och liksom samhällsutveckling och sådana saker. Det är många av dem som har gått på ansökskolan och som liksom, det kan vi väl gissa att det blir framtiden också, att det du gör på den här lektionen faktiskt sätter ett avtryck på hur dina barn kommer att ha det i sin vardag.
Ja, men det hoppas jag ju.
Ja, men det är inget som man får så här panik över. Så här.
Det låter väldigt storvulet. Men det
jag tar ju i lite för att kolla om det händer något.
Det liksom. Finns ju något härligt i det storvulna, att det är läskigt att få den på tårna samtidigt som det får den att verkligen skärpa sig och tycka att det här är värt allt vad det kostar kan. Och jag tänker... På två sätt. Det ena att jag hoppas och tror att det kan bli bra saker i förlängningen av det. Och det är mycket missionen i det. Jag tänker på de förlängda effekterna av det vi gör på handelsskolan, det vi alla gör i våra liv. Och inse att samhället är ju vi tillsammans som gör och blir mer öppna för det. Så det är det ena. Och det andra jag tänker så här, att skulle det krascha så kan det säkert komma bra saker ur det också. För att ta det närliggande exemplet pandemin som kraschade på flera sätt som vi har lärt oss jättemycket av och som det kommit väldigt många bra saker ur som kanske skulle komma sen i alla fall men förmodligen betydligt längre fram i tiden om ens då.
Som vad då till exempel?
Ja, men bara tankarna kring livsplanering. Det var ju väldigt många fler som började tänka på vad vill jag göra i livet under pandemin, för att vi fick tiden och för att vi också fick en påminnelse om att det jag har tagit för givet kanske inte kommer finnas kvar. Det försvann alldeles just nu. Så gjorde livet lite mer akut på det stora hela, inte bara ur rent pandemiskt perspektiv. Så det förändrade synen på vad det är och skulle kunna vara att plugga och att jobba. Var någonstans man gör det, hur länge man håller på, när man gör det, hur länge den här kunskapen, det här arbetet är aktuellt och så vidare. Det händer ju en massa sådana saker som vi nu håller på att reda ut på en väldigt massa olika sätt, till exempel. Tänker det kan vara samma här. Och jag vet ju också att många av dem som mådde dåligt under pandemin, flera av dem brottas ju fortfarande med dåligt mående, och det är ju viktigt att vara vaksam på. Men många av dem har ju fått andra perspektiv och en annan uppskattning för saker de inte satt stort värde på förut.
Och i andra änden också, jag har ju träffat en rad människor som kan vittna om att de har aldrig mått så bra som de gjorde under pandemin, och att det blev en ögonöppnare för det, för typ av liv man vill leva. Liksom,
ja, helt sant.
Det är ju intressant. Du är en sån person, Mattias, som om man bortser från dramat runt omkring och hur andra människor mådde, för dig var det som att fan, det här är livet 2.0. Liksom.
Mm. Ja, men så är det.
Och Johan, en av mina sista kompisar också, har aldrig mått så bra som liksom, pandemin gjorde honom jättegott. Liksom.
Hörrni, nu testar jag en grej på er.
Mm.
Jag var på väg att skriva en bok och så kom pandemin. Och ironiskt nog så gjorde kraschen under pandemin att jag inte skrev boken om krascher.
Ja.
Crash and Burn var arbetsnamnet och skulle handla om hur krascher kan vara befriande. Hur så många av oss kan brottas med att vara duktiga, att oroa oss över att allt plötsligt skulle kunna skita sig och att det kan finnas något befriande när det bara gör det.
Mm.
Och allt ifrån observationer som när jag pratat med folk om det här kommer det rätt fantastiska förtroenden och vikter av alla möjliga slag. En mera ofarlig sån är en kompis som berättar att jag skulle ner för svarta backen i vintras. Och så när jag var mitt i backen så bara slant det till och så helt plötsligt var skidorna i skyn över mig och huvudet ner. Och det var som tiden stod stilla i några sekunder. Och jag slogs av den euforiska känslan. Jag upplevde hängande där i luften när det värsta var på väg att hända, som jag nu inte längre behövde oroa mig för. Nu händer det. Och det var så härligt. Jättekonstigt exempel, men till tanken som många har haft när man står i kön i mataffären och känner det här tvingliga för de flesta behovet att bara släppa korgen och skrika nej, dra åt helvete allihop.
Falling down.
Eller så här lämmelinstinkten när man kör bilen och inte kan låta bli för någon bråkdel sekund och tänka, undra vad som skulle hända om jag styrde in i motsatt kör. Det finns så många sådana grejer till att man kan raka av sig allt hår och göra en Britney och så vidare. Det där vill jag gräva i. Varför vi får de impulserna och vad som händer när det där hemska händer.
Men jag tänkte på ditt exempel här med skidåkningen är bra. För att för många, många år sedan så när jag jobbade som gatartist, som jonglör och eldslukare och fakir, så fick jag uppdrag att träna människor i att jonglera med så här eld, alltså liksom facklor heter det. Och då insåg jag väldigt snabbt att det första man behöver göra det är att man ser till att alla tar fram händerna och tar tag i elden. Därför att har man gjort det, då nu vet du ungefär hur varmt det är och du släpper för att aj vad varmt det var. Så nu är du klar med den ända, nu kan vi fokusera på den ända vi ska hålla i, det vill säga handtaget, hur vi får dem att flyga av sig. För så länge man inte har gjort det, då är allt fokus på den ändan man inte ska hålla i. Det vill säga, får inte bränna mig, får inte bränna mig. Så det var som så insåg vi att det var liksom första proceduren. Bara, se till att ha liksom gjort det där värsta som kan hända. Och så konstaterar man att ja, det är ingen fara. Det är som att man tar en kastrull liksom som har stått inne i ugnen och glömmer bort för ett ögonblick att den är varm i handtaget. Så, och så går man och hämtar köks klart. Liksom. Så det är ju det där, våran rädsla för kasta eldfokus. Jag spelar inte golf, men jag har förstått att golfare är så här, man träffar bunken för det är det enda man kan se. Jag får inte hamna där. Liksom.
Ja,
så det finns något vackert i det där.
Det är verkligen liksom sant. Men jag tycker som om det nu blev en fråga om din
idé. Om du ska göra boken.
Ja, ska jag göra boken,
så tror jag, ja det tycker jag tror ju snarare att det hade ju varit häftigt om du hade lyckats komma med den samtidigt. Då hade man ju kunnat tänka, han är inte bara professor, han är ju synsk också.
Ja. Skynda nu innan nästa krasch. Ja.
Nej, men jag tror ju att folk kommer snarare att ta det på allvar. Jag tror också att man kommer ta till sig det mer. Och jag tror att man kan kanske hitta de grejerna man själv förändrade som man sen då kan förstärka. Mm. Saker som jag, till exempel, som vi pratade om, att jag har aldrig... Man har haft barn i 20 år och då har man haft fullt upp. Mm. Och vi brukar skoja om det. Charlie, han åkt på såna här bara vara kurser och, mm, och allt vad de
vilket
heter.
Jag aldrig har just varit på någon bara vara kurs, men det
nej, men jag
återkommer.
Inget, för jag har förstått att det finns ett varumärke som heter bara vara, och det var inte det är inte alls det, just det jag syftar på. Utan du har åkt och varit tyst och aldrig haft massa tokigheter för dig. Och jag liksom aldrig förstår vad han liksom, jag tycker bara att trams liksom. Medan jag sen då när pandemin kom var väldigt mycket själv på landet. Ja. För att barnen hade ju sitt och jag kunde dra mig åt sidan. Och där är man verkligen ensam, det är mitt i skogen liksom. Men hur bra jag mådde av att bara få vara med mig själv i skogen och prata med träden och allt vad
och genuint liksom inleda en relation med en räv, som att ni började tänka att ni började känna.
Nej, men så här, och då
läsa boken om också.
Kan man få det bekräftat att det händer bra saker. Man kanske börjar plugga, man gjorde massa saker. Ja. Och då tror jag via din bok då så har vi ju ett svar att folk tog tag i saker och då kan man göra det. Det behöver inte vara en krasch för att man gör det. Eller att man kan få inspiration och förstärka det som blev väldigt bra med det här. Så att jag tror det är klart
den där boken finns ju väldigt mycket, och det måste finnas väldigt mycket mätdata på detta ju, med tanke på att vi har en väldigt tydlig.
Nu får du tänka på att han är professor, man kan inte säga någonting på feeling, utan
han
måste ju allting statistiskt underbyggt.
Ja, det är det jag menar, så det är väl fint att det finns en pandemi, är väl i alla fall ett uppenbart för och efter.
Enormt fruktansvärt och förlösande naturligt experiment som många av oss har varit med om.
Men man vänder på, jag måste få vända lite snabbt. Vad tog självaste professorn då? Vi pratade inte att du, alltså Mikael Dahlén, vad hände för dig i pandemin? Har du något sådant konkret exempel som shit, eller liksom det här kom jag på, eller? Vad gav pandemin dig i positiv mening?
Ja, men då är vi i mångt och mycket tillbaka där vi började. Det accelererade ju någonting och gjorde akut det där jag har gått och fnulat på länge. Jag har ju varit intresserad av lycka och sånt i decennier. Mm. Vi snackar nästan Nobelperspektiv. Mm. Det låter som jag fiskar efter något sånt, det gör jag inte. Men alltså, decennier. Men tänkte, någon gång när det blir tid. Och den tiden blir ju aldrig av sig själv, bara tills den helt plötsligt, faktiskt. Mm. Blev just det, eller snarare jag blev varse om att jag måste göra den tiden nu, för den kanske inte lagar sig någon gång sen. Så lyckokursen, hela det här centret, att jag har en ny titel som professor nu skulle jag säga, liksom med förlängningar av det där.
Av kraschen? Hade inte kraschen skett så hade det nog inte hänt. Är det kvällstidningsrubriken?
När du tänker så här, det kanske hade hänt i alla fall, men det stannar ju i värsta fall just vid kanske.
Vid kanske. Ja,
nu har det hänt, nu händer det, nu händer det framförallt.
Hör du, jag tänker att apropå kraschtemat då, vi har haft ganska många gäster på sistone som tycker att, kanske krasch är inte ordet, men att det går ganska dåligt för Sverige på både längden och tvären.
Ja, det var ett modigt uttalande.
Ja, nej, men det är köpkraften går ner och inflationen är hög, och liksom, men det jag ville höra din syn på om det var, vi har fått flera som har uttryckt en kraftfull kritik mot Riksbanken. Oh, de sitter instängda i någon bunker och verkar helt världsfrånvända, och de har haft en politik som inte har funkat på 20 år och de bara fortsätter med slå på en strömbrytare som inte är inkopplad och liksom så här, som du säger, det är inte så järvt, för det har du hört andra säga också. Vad tänker du om detta? För du är ju ändå våran så här förnuftets röst i nationalekonomins korridorer på något sätt. Liksom.
Jag tänker positivt.
Det är klart.
Det är mitt jobb numera. Jag är professor.
Precis.
Det här kommer försvåra våra poddar.
Precis så.
Ja. Men jag tänker så här, att det är för lätt att lasta Riksbanken för någonting som jag tänker är ett större systemfel. Att vi har kommit närmare och närmare kanske vägs ände för det systemet, där Riksbanken fyller den funktion den har gjort ganska länge nu med penningpolitik som verkade i ett litet längre och inte fullt lika komplext och förgrenat perspektiv. Alltså tanken att Riksbanken ska kunna bestämma över vår valuta, att Riksbanken ska kunna bestämma över våra räntor, plattor när vi verkar i en värld där vi är så sammankopplade med en europeisk centralbank, en Federal Reserve i USA, en världsekonomi som hänger ihop så mycket att händer någonting i en annan del av världen, pandemin återigen, kriget i Ukraina och så vidare, så påverkar det oss vad vi än gör. Där tänker jag att vi är, och Riksbanken är ett symptom på det, i svårigheten kring det här. Och nu är vi liksom, vi var redan i ett läge där Riksbanken försökte, det är det de lastas för nu, med alldeles för låga räntor, få igång någonting som Riksbanken bevisligen inte kunde stimulera på det sättet. Europeiska centralbanken försökte ju på samma sätt. Det säger någonting om att det ekonomiska systemet inte verkar fungera riktigt på det sättet ens innan pandemin längre.
Ja, då kändes det som att vi var rörande överens om att det spelar ingen roll hur låg räntan är. Folk köper inte fler TV-apparater ändå. Men nu plötsligt då, när det är i andra änden, då tror vi att någon tror att det fortfarande funkar. Och...
ja, eller hur? Men det är en liten panikåtgärd, och det är ju dessvärre i stort sett det enda Riksbanken i det system vi har kan göra något med. Och så är det är ju lite av en brottningsmatch mellan de politiska, alltså penningpolitik och minus prefixet penningpolitik. Politik och penningpolitik är inte samma sak. Vi har politiskt förtroendevalda som nu jobbar på sitt sätt med bland annat finansministern i spetsen, med samhällsekonomin, med olika stimulerande åtgärder och så vidare. Och så har vi Riksbanken med en penningpolitik som vill göra raka motsatsen. De jobbar ju från två helt olika håll med två, och egentligen helt olika missioner. Det går inte ihop.
Men om vi säger att det här är en kris... och så säger vi att vi om ett år kommer konstatera att det kom något bra i den här krisen. Vi kan ha med den i boken. Liksom, det kanske har kommit så långt om ett år så att det finns något klokt att säga om detta.
Ja, jag kan snacka med till det ändå.
Vad skulle det komma för gott ur detta? Vad kan liksom bli effekten? Vi kan väl inte avskaffa Riksbanken? Vi måste väl ändå ha fem möten per år tydligen, eller vad det är de gör på dagarna? Eller...
jag tror att i förlängningen avskaffas Riksbanken, och det behöver inte betyda att det inte finns en bank som heter Riksbanken längre, men den kommer inte finnas i riktigt samma skepnad som nu. Riksbankens funktioner och verktyg kommer förändras därför att det behövs.
Är det någon som har gjort detta? Finns liksom, eller om man tittar över världen, gör man annorlunda i resten av världen, eller gör vi som alla andra och det verkar inte funka för någon, eller? Jag har inte åkt runt och gästat alla Europas riksbanker.
Det är en liten jäkla fråga, så ska jag ha koll på att men det finns en ö.
Ja, nu är du lyckoforskare, men om det ändå skulle...
Men vi säger så här då, en väldigt intressant fråga som nu är ju...
Om du får säga det själv.
Ja.
Om du får säga
det
själv.
Det är klart att en intressant fråga, om den är din fråga.
Ja, du är lite muppig då, är det huvudvärken?
Jag vet inte.
Du sitter och småkaxar lite.
Ja.
Fan, håll dig lugn.
Ja.
Ja, du är ju professor i salen.
Ja, jag har det.
Självklart.
Ja,
okay. Jag har en intressant fråga. Så känn,
låt höra.
Låt nu.
Största möjliga tyst.
Här kommer den. Det finns oerhört mycket kritik som jag tycker är befogad och som jag tycker är ett väldigt intressant ämne. Och det är just det faktum att bankerna nu, efter att då man har höjt räntan, så banker och de här, och vi tar de här 4-5 största bankerna, har ju då... tidigare år gjort ett resultat på endast 5 miljarder, säger vi Nordea då.
Stackarna.
Ja, de gjorde bara ett resultat på 5 miljarder. Nu, i år, så går man alltså, har liksom skjutit upp, och nu gör de ett resultat som ligger kanske på 35 miljarder. Och skillnaden är ju räntemarginalen, liksom från inlåning till utlåning. Vi får visserligen några procent bättre på, vi får till och med betalt för att vi stoppar in pengarna. Men väldigt mycket mindre har ju den ökat om man jämför med utlåning, alltså de pengarna som de lånar ut. Och då är det ju verkligen så för gemene man, om man tycker helskotta, liksom bankerna går från 5 miljarder till 35 miljarder i vinst, och för oss så får vi betala en massa mer pengar. Jag förstår det, är inte det ett intressant fenomen? Samtidigt då, menar jag, så finns det ju också en trygghet i att bankerna har gott om pengar. För det var ju också en kritik till bankerna när de inte hade den här. Bara, hur ska det gå? Blir det konkurs? Jag vågar inte sätta in pengarna. Ska jag ha dem i madrassen? För bankerna ligger så illa till. Så borde det ju också på ett sätt vara en trygghet att bankerna är rika och har kapital att ta av. Så att där är jag lite delad. Visst är det intressant?
Du är ju lyckoforskare i första hand, men om du ändå skulle
jag tänker drista dig. Jag blir glad av
blir du glad av bankernas
vinster?
Nu sitter du skiten, Mikael. Blir du glad över storbankernas vinster?
Nej, men jag tänker två saker. Det ena är att det här var ju just det Nobelpriset som inte får heta Nobelpriset, utan Riksbankens pris.
Nej, men vi har bestämt här att den heter Nobelpriset.
Ja, det har vi redan det avhandlat tidigare, så är det. Ja. Mm. Bra, bort med rasklappen. Mm. Det var Nobelpriset förra året att påvisa med några decennier i backspegeln att finanskrisen hade blivit ännu värre om vi inte hade bailed out på amerikansk bank, engelska bankerna som gjordes då, både där och lite här också. Därför att bankerna har en sån viktig systemkoordinerande funktion. Så där är kluvenheten, ja, det är viktigt att bankerna gör sig buffertar när de kan göra sig buffertar för att kunna hantera svängningar. Men det pekar också tillbaka igen på att det handlar i grunden om ett system och ett systemfel, och att bankerna ju är Riksbankens agenter, kan man säga. De är ju liksom...
Eller hur?
Ja, och där då är vi tillbaka till att vi behöver fundera om kring hur Riksbanken ska verka och fungera. För det här är enda sättet som Riksbanken har kunnat fungera nu. Och då blir det så här knasiga effekter som jag tycker att vi inte kan lasta bankerna till fullo för som giriga och onda. Självklart i den mån de kan se ett större samhällsansvar och mer generösa, toppen. Men jag skulle säga att i grunden handlar det om systemet som ger olika möjligheter och incitament för det här och så vidare. Det finns liksom en systemlogik som landar just i det här märkliga i att bankerna får så stora räntenetton nu när så många av oss har det så jobbigt.
Ja, och det är ju lite så här, för det är precis som du säger. Jag upplever ju att Riksbanken då har blivit de här. De sitter ju bara och liksom njuter och tittar på när räntorna höjs. Och uppenbarligen så tjänar de ju inte, för de har ju också sagt tidigare att jo, men när vi hade minusränta, då är det ingen av människorna, vanligt folk, som sätter in pengar och får betala för det. Mm. Här sätter jag in 1000 kronor, så kostar det mig 250 att ha dem där.
Ja.
Det är ju lite bankernas försvar då, att när det går dåligt, då får de minsann inte. Men jag tycker ökningen har ju varit enorm. Alltså, det är ju enorma procentuella vinstskillnader på ett år från egentligen att räntan höjdes.
Så det har ju det klarats de lite kanske... om att det ska finnas en, att man ska lagstifta om hur mycket man får egentligen slå på och sådana saker. Det har i alla fall höjts några sådana röster. Det kanske har varit mer politik än bara varit liksom någon seriositet bakom det. Men jag vet inte, vad tänker du om?
Ja, det kom ju särskilt nu med höstbudgeten så kom det ju upp igen. Rimligt på många sätt politiskt att det kommer upp och i läget vi är i. Och då igen så möter vi ju liksom krocken mellan politik och penningpolitik. Då ska vi politiskt gå i en annan riktning än penningpolitiken, för då gör ju det penningpolitiken ännu mer tandlös om det sätter en begränsning för stort sett den enda hävstången som används penningpolitiskt. Så jag tänker, ja, å ena sidan bra med en sån politik, det är jätterimligt att sätta sådana begränsningar, det är det verkligen, för bevisligen drar skenande iväg på ett sätt som inte är försvarbart egentligen. Samtidigt så kommer vi tillbaka till att men då måste vi ju se över penningpolitiken, för det är den som har skapat det läget, och fundera över, ska vi ha de här två olika rymderna som det är, politisk rymd och penningpolitisk rymd, som liksom ska motverka och i det här fallet begränsa varandra. Det är ju motsatsen till synergier.
Det är lite som en bil med dubbelkommando. Ja. Båda försöker bromsa och gasa samtidigt. Alltså, å andra sidan finns det en viss säkerhet i att det finns två helt fristående enheter som jobbar, så att man inte kan hamna i liksom en som bestämmer allt och så blev det inte så bra. Men eller?
Det är ju grundtanken, eller hur? Och värt att komma ihåg att alla såna här reglerande organ och sånt har ju en tendens att ligga steget efter. Först så uppstår ett problem och sen reglerar vi det. Sen kommer det nya problem, och då kanske inte den reglering vi har baserat på det förra problemet riktigt fungerar. Då kanske vi måste göra nya regleringar för det här. Och där är vi liksom igen då i att jag tror att Riksbanken kommer att avskaffas, och kanske inte som ren manifest vare sig. Det kanske finns kvar en riksbank, men att den behöver avskaffas i den funktion den nästan enbart har nu till någonting annat.
Mm. Ja, det är väldigt intressant. Vi ska avrunda, men jag har suttit och tänkt på ända sedan du berättade om den här kursen från första början. Mm. Sådär. Och jag har en son som går på universitetet som, alltså jag kan bli så fascinerad. Vissa ämnen som man ägnar sig åt kan jag bara känna att det där skulle inte någon förstå. Och jag tycker det verkar alldeles för svårt och jag skiter lite i vilket.
Det är väl härligt.
Ja, det är skithärligt. Men när du berättar om din kurs, och ännu mer nu när du berättar idag om din kurs och utfallet av det här.
Ja, vi är sugna på att gå, helt enkelt.
Ja, men jag tänker så här att det här är ju inte specifikt. Man måste ju inte vara den klassiska handelseleven för att dra nytta av de här, alltså den här kursen.
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Nej, och då tänker jag så här, hur ska man nå ut? För det är ju några hundra få utvalda som har chansen. Men vi är vanligt för...
Det nya centret här kanske gör att vi kan köra den i Globen.
Kan det här centret göra, skulle man kunna göra det här lite större? Implementera det här
vi i... Vi vill också vara med.
Gör en tv-serie om det här. Det vet jag, liksom. Förstår du vad jag menar? Borde inte... Det är inte ens...
Han sa att han ville 10 år på sig innan han var framme.
Ja, men är det ditt vi ska? Så vi alla får vara med om det här. För det här är någonting som jag tror alla kan ta till sig på ett sätt som man inte kanske kan lära sig bli professor i nationalekonomi. För det blir för svårt för alla. Men det här känns ju som att det är på en nivå som alla skulle må jävligt bra.
Ja, alldeles klockrent. Och du ser rakt in i mig och mina innersta funderingar kring ett, det storvulna, visst förlängda effekter och hävstång på att göra ett sånt med handelsstudenter. Men jag vill att det här ska vara någonting som kommer minst hela Sverige till gagn. Det här är någonting vi alla behöver träna på, reflektera kring och göra bra av tillsammans. Och jag har ganska konkreta funderingar kring hur det ska gå till, och i de funderingarna finns bland annat just det ordet tv-serie med, för att göra det tillgängligt, för att göra det samtidigt, för att göra det samlande.
Jag great tänker, mind things alike.
Om ett gäng år kommer det inte vara så att det här projektet får Nobelpriset, utan om ett gäng år kommer det vara så att det instiftas ett nytt, då kommer det vara årets Nobelpris i lycka går till.
Ja, bra det där. Kanske, jag kände att nu har vi varit storvulna nog, men det hade vi ju inte.
Nej, ja, vet du, kan nu alltid komma vi till mig om du vill ha maximization.
Det är liksom love it, den kör vi på.
Ja, den kör vi på.
Men för idag får det faktiskt vara nog. Sista frågan då, blir det någon klänning i år, eller?
Ja, det var en bra fråga. Jag har inte fått någon inbjudan. Jag tänker att det kanske kan bero på att det har ryktats att det ska dyka upp en
spännande
ny professor i klänning som känner, jag vet inte tusan om vi ska bjuda honom. Så det återstår ju att se om jag får inbjudan. Tvåstegsraket.
Då klev jag, då var jag lite tidig på den bollen.
Ja, nu har vi den. Då får vi ta upp i nästa tillfälle. Alltså Mikael, är fantastiskt kul. Och det är från hjärtat från oss båda. Trots huvudet.
Ja, det är en höjdpunkt alltså.
Så är det en riktig höjdpunkt att träffa dig.
Riktigt god jul. Jättehärligt.
Och grymt jobbat. Shit, vad bra du är.
Ja.
Tack tillsammans.
Ja.
Så härligt.
Tack för att du finns.
Tack för nu. Snart igen.
Ja.
Vinke vink.
Tjus hej.
Podplay.